jag var med i ett japansk-svenskt joint venture, som säkert då alla förstår att det var Sony Ericsson, som jag pratade om Ericsson, som var otroligt spännande. Jag jobbade där i 8 år, hade japanska chefer det mesta av den tiden. Men mitt första möte, då var vi 50 personer, massa japanska chefer och svenska och amerikanska chefer i ett rum, och det var bara jag som var kvinna.
Ja.
Och det var väldigt många japaner. De var inte så speciellt vana vid att ha kvinnor i positionerna alls. Och då var vår nye vd där, då först kunde jag träffa honom, och då så säger han, tittar han på mig och säger att jag skulle gärna vilja ha en kopp te.
Ja, men det har ju hänt så otroligt många gånger där man blir förminskad på olika sätt. Så jag kan nästan inte ens liksom,
nej, det är det som exempel. Är så vidrigt.
Nej, ja, men det är så vidrigt, för det händer ju hela tiden. Det har ju hänt runt statsministerns bord. Det händer ju i varenda rum.
Alltså det tar inte mer än 20 sekunder så har ena gubben sagt till tjejen att du kan väl ta anteckningar.
Mm-hmm.
Och hon bara fnissade lite och sa, vad då är det för att jag är tjej eller? Ja, men ni tjejer skriver ju mycket snyggare.
Ja, att bli förminskad på jobbet, det är nog något som många av er som lyssnar känner igen er i. Här i podden pratar vi ju ofta om lilla gummanfacket som så många kvinnor säger att de blivit satta i. Faktiskt så många gånger att de ofta inte kan komma ihåg en specifik situation. Det här var också en av anledningarna till att jag startade den här podden. Att jag var så trött på att inte bli tagen på samma allvar som mina manliga kollegor. Så då tänkte jag att självklart måste vi ha ett avsnitt på det temat. Att bli förminskad och hur vi kan tackla det. Så nu kommer ni få lyssna till 3 olika kvinnor. Dels kommer ni få höra deras berättelser, men också hur de hanterat det. Först ut är Helene Barnekow som är vd på Microsoft Sverige. Det ni ska få lyssna till är taget ur livepodden som jag arrangerade med en samarbetspartner förra året. Hon lyfter ett viktigt perspektiv, och det är att ett väldigt stort ansvar ligger på våra ledare. Att det sällan handlar om vad vi säger utan vad vi faktiskt gör. Vi kan inte alltid lägga ansvaret på kvinnan att hantera det, vilket jag tycker är ett extremt viktigt perspektiv. Så luta dig tillbaka, för här kommer ett avsnitt som jag tror kommer kunna ge dig massor med kraft. Du att kvinnor måste positionera sig på ett annat sätt?
Ja, nej, men det där är ju, för mig det där är en svår, jag tycker att det är en jättesvår fråga, därför att jag ju på något sätt, den personen jag är, så tror jag ju att det handlar väldigt mycket om att vara autentisk och använda både sin kompetens och sitt sätt och sin personlighet för att få saker och ting gjorda. Mm. Och då handlar det ju mindre om att tänka på hur man positionerar sig. Mm. Så ska det vara sån miljö man går in och jobbar i också, så behöver man inte fundera så mycket på den här positionering. Men du kommer i lägen ibland när du måste göra det. Och då är det nog tyvärr så att eftersom det fortfarande inte är normen att det är så blandade grupper, att det blir kvinnan som får tänka på det. Jag tänker att jag ska berätta om ett exempel som jag tror jag har berättat för dig en gång. Men jag var med i ett japansk-svenskt joint venture, som säkert då alla förstår att det var Sony Ericsson, som jag pratade om Ericsson, som var otroligt spännande. Jag jobbade där i 8 år, hade japanska chefer det mesta av den tiden. Men mitt första möte, då var vi 50 personer, massa japanska chefer och svenska och amerikanska chefer i ett rum. Och det var bara jag som var kvinna.
Ja.
Och det var väldigt många japaner. De var inte så speciellt vana vid att ha kvinnor i positionerna alls. Och då var vår nya vd där, då först kunde jag träffa honom. Och då så säger han, tittar han på mig och säger att jag skulle gärna vilja ha en kopp te.
Ja.
Och jag tänkte så här, jag var så här, vad gör jag nu? Äldre man, japan, 65 år, jag var relativt ung fortfarande. Jag tänkte, det är inte läge att förelämpa honom.
Nej, för Japan är ju väldigt hierarkiskt.
Det är inte, nej, precis. Och jag vet inte var det hamnar efter om jag gör det. Och om jag gör det nu så kommer jag inte göra någonting annat. Jag kommer inte kunna vara kvar här, för jag kommer bara servera te.
Mm.
Och den gången så fattade jag mig faktiskt jättesnabbt. Då kom jag på att jag kunde skicka ett sms till hans assistent. Ja. Så kom hon in med en kopp te till honom. Ja. Och så hade jag liksom tagit bort mig själv från den här situationen. Och det är inte alltid man, det är inte alltid man fattar sig. Men för mig så hade det här varit en situation där vi satt här nu liksom ett gäng och vi alla ser på. Och någon man hade sagt mig, skulle du kunna ta en kopp te till mig och sträcka mig och ta en kopp te? Skulle jag göra utan att tänka på det? Nej. För i vanliga fall skulle inte jag tänka att det var. Men i det läget så var jag var verkligen tvungen att tänka till. Och det var ju en form av positionering. Det var inget fel på dem. De var otroligt trevliga. Jag jobbade som sagt då för japanska chefer i princip i 7 år. Mm. Och stortrivdes. Så att, men då, det var ju allt de hade växt upp. Det var allt de visste. Och då hade jag ju befäst någonting som hade funnits där. Hade jag inte kunnat bryta det sen.
Vad fick du för reaktion ifrån honom då? När
Nej, men ingenting. Han ville ju bara ha sin te. Ja. Han ville bara ha sin kopp te. Han ville ju inte att jag skulle egentligen. Han ville ju bara ha sin kopp te. Men hans enda naturliga, när han sitter runt ett rum och det sitter en kvinna och 49 män. Han visste ingenting annat än att han skulle vända sig mot den kvinnan. Det var liksom, han var 65 år gammal och det enda han visste. Så att han, alltså han visste en del andra saker också. Men just i den här frågan om vem som skulle hämta te. Så han blev ju jätteglad när teet kom. Och jag var ute ur den situationen.
Och då hade du liksom undvikit det. Det kom inte upp igen.
Nej.
För när vi pratade sist, när vi spelade in podd första gången, då sa du att kvinnor måste generellt bli bättre på att visa på värdet i det som man gör. Mm. Att vi ibland kanske gör någonting som vi själva tycker är superduperbra, så ser ingen det. Hur gör man det?
Mm. Ja, men den tror jag faktiskt är viktig. Den lärde jag mig, tror jag, när jag flyttade utomlands. Och inte minst när jag har jobbat mycket i USA. Att vi, och det kanske är lite svenskt också. Vi är ganska så duktiga på samarbeta och vi jobbar i team och så här. Och det blir lite
kö.
Ja, precis. Och det blir så här. Ja, men det blir ett jättebra resultat av det här projektet. Och det var nog Fanny med i och Annika var med där och Stefan. Man vet inte riktigt vem som har gjort det. Och det kanske inte är lika. Jag tror att det är att kvinnor behöver med och liksom faktiskt, vad var det jag egentligen gjorde? Och mätbarheten i det man gör. Det betyder inte alltid att det är kvartalssiffror. Men att man faktiskt kan visa på vad det var man gjorde konkret. Den tror jag att man ska vara lite mer medveten om. I många företag i varje fall. Som jag inte, den lärde jag mig på vägen.
Mm. Och då blir min följdfråga. Hur kan man då som ledare skapa rätt förutsättningar för kvinnor att liksom visa på värdet? För det känns viktigt i det här sammanhanget.
Man får välja rätt ledare.
Ja, precis.
nej men du är jätterätt på det. Jag tror att det ligger ju också en del av det här, tror jag, att man faktiskt är fokuserad på att skapa en inkluderande kultur. Mm. Att man är otroligt medveten om att man som ledare har ett jättestort ansvar i det. Mm. För att du kan inte sitta som vare sig det ensam kvinna eller ensam man eller den enda personen som inte pratar det språket. Så kan man inte sitta där själv och skapa en inkluderande kultur. Det går ju inte. Det kan man ju bara göra från antingen den som är ledaren eller det som är majoriteten i den gruppen. Det är där ansvaret på det ligger. Mm. Jag har lite svårt för när man liksom pratar mycket om att kvinnor ska lean in och såna här saker. För mig så blir det en anspelning på att det är någonting som den där en eller två kvinnorna i rummet gör fel. Det är de som ska liksom, du tog mer plats på scenen då. Det var väldigt bra att du gjorde det. Men det ansvaret kan inte ligga på den personen. Utan det måste ligga på ledaren att skapa den här inkluderande kulturen. Att vara uppmärksam på de här sakerna. Jag har ett fantastiskt exempel på en manlig ordförande som gör det på ett helt grymt sätt. Min första styrelseposition började jag när jag satt i USA. Det var ett dansbolag. Då var bara män i styrelsen. De hittade mig genom en rekryteringsbyrå. Gick bara på kompetens. De hade liksom exakt sin lista. De ringde upp och sa, du träffar alla de här och är du intresserad? Så jag pratade med dem. Då säger han så här, vi har en jättedivers styrelse när det gäller nationaliteter. Och alla branschbakgrunder var helt olika. Jag har inga kvinnor ännu och jag kommer jobba på det. Och det här är fullt, det här är, jag menar det på fullt allvar. Men det är den kompetensen vi söker nu och du passar in där. Så att jag tänkte så här, vi chansar. Han är kanske min absoluta rollmodell när det gäller att skapa det här inklusiva. Mm. Det finns inte en enda gång jag har sagt någonting vid det bordet. Att det har liksom blivit okej, och så fortsätter man och så säger någonting. Och då har han alltid fångat upp det. Vilken poäng var det Helene ville ha här till exempel? Speciellt i början. Nu ska jag dessutom säga, 6 år senare så är vi 50% i den styrelsen. Så han menade ju för allvar att det här var en förändring här. Och vi är fortfarande helt i olika branscher och helt 6 olika nationaliteter. Men han hade tagit den frågan på allvar också. Men han gjorde ju det. Så jag var ju helt, jag hade ju exakt samma röst i det rummet som alla som andra, fast det var ett stort rum med män. Så att, och det måste sitta hos ledaren. Mm. Man kan inte själv gå in och skapa den inkluderande stämningen. Sen kan man göra mycket för att hitta sitt sätt, sitt tonläge och sina budskap måste ju vara, liksom funka och sådär. Men man behöver det.
Mm. Och nu är vi inne, det du beskriver lite som han undviker. Det som jag brukar kalla för lilla gumman-facket. Mm. Som kommer upp ganska ofta i podden.
Ja.
Det här när man kommer in i ett rum och känner sig förminskad. Mm. Att man inte blir tagen på allvar. Och jag får ju ganska ofta meddelanden ifrån mina lyssnare och följare och sådär. Som känner den här känslan. De har liksom ångest att gå till jobbet. För att de inte blir tagna på allvar. Har du själv blivit satt där någon gång? Kan du känna igen den
känslan? Ja, det kan jag. Och speciellt när man då var yngre så kan jag komma ihåg när du säger det. Kan jag komma ihåg många tillfällen när man känner det. Och jag kan också komma ihåg massa tillfällen när man känner den här frustrationen om att var det inte precis de här sakerna jag nu har försökt säga?
Nej, precis.
Och sen så sägs någon annan på slutet på möten och så blev det konklusionen och det blev en jättebra grej och det var Steve som kom upp med den. Och så. Mm. Ja, och den är fruktansvärt frustrerande. Den är också svår att hantera. För när man sitter där, så säger man så här som kvinna. Ja, men det var ju precis det jag sa.
Ja.
Så det funkar liksom inte jättebra. Så att jag har försökt att hitta sådana saker som på vägen som att let me rephrase till exempel när jag tänker. Det kanske inte var riktigt tydligt det jag sa. Jag kanske ska liksom sätta en annan spin på det jag sa. Så jag försökte göra sådana saker. För att man kan inte bara sitta liksom och säga men det funkar liksom inte. Men om jag skulle säga någonting, alla ni som sitter här ute som har olika ledarfunktioner och alla ni män som har kommit hit, vilket jag verkligen tycker är otroligt roligt att se. Ni har en jättestor roll att spela. Alla ni har en jättestor roll att spela. För det enklaste sättet att hantera det är faktiskt att någon annan plockar upp det.
Ja, precis.
Det är ju att någon annan ser det och säger. Ja, men det var exakt. Det var precis, Fanny, jag tror, så här förstod jag att du sa, Fanny. Var det du menade?
Mm.
Och då lyfter man exakt samma fråga på ett mycket, mycket mer effektivt sätt. För att annars blir det så lätt att du hamnar ännu mer i gummafacket. För att det blir liksom, du tippar över på det. Så alla i det här rummet, om inte ledaren ser det, att man faktiskt hjälps åt med de där, uppmärksam på de där grejerna. Mm. Och att man plockar upp det för andra.
Mm.
Det är det mest effektiva man kan göra.
Något som är viktigt när det kommer till de här frågorna också, tycker jag, det är ju att vi kvinnor vågar prata om det. Och ta upp det liksom med våra chefer, jag känner så här.
Ja, det är det.
För det första då, hur samlar man mod till att göra det? För det kan ju vara jobbigt då, om man liksom inte riktigt kan sätta fingret. Det är ju en grej om någon gör någonting konkret som du kan säga. Nu gjorde hon eller han så här.
Ja. Ja, men det är ofta det svåraste. Du har helt rätt. När någonting är konkret och det även är liksom med intention så är det ju inte så svårt att hantera det. Många av de här sakerna vi pratar om nu, det är ju ingen som gör någonting för att vara elak.
Nej.
Det är ju det är omedvetna saker som vi gör och som vi har växt upp med och allt sånt. Och dessutom är det inte speciellt konkret. Så det är jättesvårt att prata om. Men jag tror att återigen så hamnar man ju där i att man som ledare tar ansvar för att skapa en kultur där man faktiskt, det är inkluderande så man kan prata om sådana saker, att det är transparent. Att man pratar om saker som handlar om beteende, värderingar, saker man inte kan ta på. Och att man också faktiskt ber om den input och den feedback om man missar någonting. För det är klart att man som var som en ledare, medarbetare, missar massa saker som händer där.
Mm.
Att man faktiskt ber om den feedbacken och den inputen tror jag är jätteviktigt. Det är ett ansvar man själv då har, även om inte man kan, det beror på vad man jobbar, men att man faktiskt försöker att ta de där diskussionerna och även som du säger, liksom använda nätverk, man kanske kan använda andra i organisationen, man hittar andra man kan prata med om inte man kan prata med chefen, men att man ändå känner att genom att man lyfter de där frågorna så kan man ju bidra till en förändring själv.
Mm. Men det handlar ju jättemycket om förtroende också för... Jag vill ju ha förtroende för min chef för att jag ska kunna ta upp en sån här sak.
Verkligen.
Hur skapar man det som chef? Du har varit inne lite på det, men...
Ja, men man kan inte be om förtroende eller kräva förtroende. Man skapar verkligen förtroende genom att man förtjänar ett förtroende. För att man, och det handlar för mig framförallt om hur man agerar. Mer om vad man gör än vad man säger.
Precis.
Tycker jag förtroende handlar om. Att man är konsekvent med det man gör. Att man verkar ha rätt avsikter och agera på dem. Att man bryr sig om människor. Att man bryr sig om de sakerna som är viktiga. Tror jag är otroligt viktigt. Att man är själv kommunikativ. Men att man är med i sammanhanget. Inte att man sätter sig någonstans på en egen hörna och skickar ut mejl. Utan att man är med där. precis. Inga corner office längre. Men de där sakerna, de här vardagliga sakerna, tror jag är det som skapar förtroende. Mer än att man gör liksom världens bästa presentationer eller stänger världens bästa kvartal och står på scenen. Utan att man är där liksom i vardagen och engagerad i, man är engagerad i människor.
Du sa det, att ingen PowerPoint har förändrat världen.
Nej.
Hur mycket vi har gjort har förändrat världen.
Så jag vet många som är jättebra på att göra PowerPoints. Men nej, men det, ja, men det, jag tror ju det. Jag tror att det är det. Det finns ju värde i PowerPoints när man gör storytelling. Men jag tror just det här med, om man pratar om att få till en förändring, om man vill skapa förtroende, om man vill, det man gör, det säger ju alltid mer än någonting annat. Och det kan vara rätt små saker.
Näst ut på tur är Alice Bah Kuhnke, som bekräftar det jag sa i inledningen. Alltså att bli förminskad är en sån stor del av vardagen att man knappt reflekterar över det. Ändå uppmanar vi kvinnor att ta mer plats, vilket jag kan hålla med henne om är rätt så dubbelbestraffande. Men såklart får vi också höra om hur Alice har tacklat det här.
Men du har också sagt att du är duktig på att identifiera maktstrukturen i ett rum. Och det behöver ju inte alltid vara den som har mest makt på pappret,
nej,
eller hur?
Nej.
Det finns ju jättemycket informella strukturer.
Oerhört många. Och det säger jag till alla jag möter, men framförallt alla unga människor, framförallt alla unga tjejer jag möter. Mm. Det är ju inte alltid vd:n eller den som är chefen som egentligen sitter. Den har ju makten på pappret, men det kanske inte är den som styr i rummet. Så att Jag förstod det ganska tidigt och började då nästan sätta i system för mig själv att vem är det egentligen som bestämmer i det här rummet?
Mm.
Eller på det här jobbet eller i den här hissen eller vad den kan vara.
Mm.
För att snabbt hitta den och hitta dens, vad ska man säga, dörrar. För det är ju inte alltid att det är den godaste människan i världen som har makten i rummet. Det kan ju vara mobbaren. Hur ska jag, då behöver jag i alla fall identifiera mobbaren.
Hur gör du det?
Ja, idag, ja, men det är ju jättebra fråga. För det är ju en kombination av att ställa så här kontrollfrågor.
Mm.
Och en kontrollfråga är kanske inte en fråga i dess rätta definition. Utan det kanske är att jag lägger fram ett skämt och ser vilken, om han eller hon skrattar.
Mm.
Så jag har både sådana kontrollcheckpoints för mig själv. Men sen är det ju också mycket magkänsla. För har vi mött mobbarna genom livet, då hittar vi dem. Det kanske ibland är ju mobbaren den där första härliga tjejen som kommer fram till den i kaffeautomaten.
Mm.
Men hon kanske är en ond jävel.
Ja, precis.
Som säger mobbar. Ja. Så att det gäller liksom, en checkpoint för mig är hur de pratar om andra människor. Och där åker man långt ner i källan om man pratar illa om andra människor. Och speciellt om man talar illa om andra människor på det här fula sättet som tyvärr en del har liksom manifesterar i. Att anmärka så här, på något som kanske egentligen inte ska vara en anmärkning om en annan persons val av liv eller sätt att göra på. Men man gör det på sådär lite, man låtsas att man är snäll, men egentligen är det inte alls snällt. Ja, hon såg ju fräsch ut med tanke på hur mycket hon är ute och springer på lätt. Ja, men du vet sådär, och det jag hatar så. Eller hatar det väl starkt, men
som att hugga och lyfta på samma gång.
Ja.
Nej, hat är inget starkt ord. Eller jo, det är det, men man får använda det ibland.
Du förstår vad jag menar, att det är såhär, låt människor vara.
Ja.
Jag tycker om människor som är, nu är jag ju väldigt så här liberal, men jag tycker om människor som tillåter andra människor att leva sina liv som de vill och inte lägga så mycket av sina egna fördomar eller tillkortakommande som ett lager på hur vi bedömer andra.
Nej. För när vi pratar om det här med informell makt och sådär, och något som vi brukar prata om i den här podden ganska ofta, det är det här lilla gummanfacket som jag brukar vilja lyfta med i princip alla mina gäster. Har du hört talas om det förut?
Ja, eller jag har ju hört talas om det genom din podd.
Ja, du har det. Jag kanske har spridit ett uttryck här, nej, men jag tror att det har funnits sedan innan. Men jag definierar det som när du kommer in i ett rum som kvinna, du har ju varit i en mansdominerad värld. Eller är.
Mm.
Den är fortfarande mansdominerad, politiken. Jag har varit inom IT-branschen.
Mm.
Det är inte politik, men det är mansdominerat. Ja. Och man kommer in i ett rum och känner att man liksom måste bevisa sig på ett annat sätt. Att man är i underläge för att man är ung kvinna eller kvinna överlag. Har du upplevt det någon gång?
Så många gånger att jag har tappat räkningen.
Jag kan tänka mig det. Ja. Kan du komma ihåg någon sån här situation när du kom in?
Ja, men det har ju hänt så otroligt många gånger där man blir förminskad på olika sätt. Så jag kan nästan inte ens liksom,
nej, det är det som exempel. Är så vidrigt.
Nej, ja, men det är så vidrigt, för det händer ju hela tiden. Det har ju hänt runt statsministerns bord. Det händer ju i varenda rum. Och där man måste bevisa sig. Och ibland orkar man inte. Och ibland så är man till och med lite ful att man klämmer åt dem sen på slutet. Därför att man noterar det och under ett möte. Sen bara vet man att när man sen får tillfälle att säga någonting så drar man till mig typ alla decimaler i pi på slutet.
Precis. Man måste bevisa att man är smart. Är det så du har tacklat det liksom? Eller hur skulle du känna själv?
Ja, både och. Jag både har använt det och tänkt att okej. Okay. För tyvärr är det också så här. De här härskarteknikerna, de ska man ju kunna. Tyvärr måste vi fortfarande lära våra barn och framförallt våra döttrar att kunna dem. Men inte bara kunna dem, att identifiera dem när man blir utsatt för dem. Utan också lära sig den andra listan hur man tacklar dem.
Mm.
Och ibland så tacklar jag ju dem direkt. Att jag tar en förminskning till exempel. Så markerar jag direkt hårt. Då sätter man ju en stämning. Är det i början på ett möte som ska pågå en timme så har man sabbat stämningen lite.
Ja, precis.
Ibland låter jag den gå och tänker så här. Ja, men det kanske är bra att den där personen underskattar mig. Because then he won't know what hit him. Och så är det ju dessvärre. Och i politiken är det mycket så. Jag kan direkt erkänna att många av dem politiska saker som jag har lyckats med, till exempel nu i EU-parlamentet där jag är gruppledare för hela gröna gruppen när det gäller jämställdhetsfrågor. Det var en position som alla miljöpartister från hela EU vill ha. Den feministiska politiken är en del av vårt DNA. Så jag fick ju kämpa mot massa duktiga franska och tyska miljöpartister för att få den här. Och då blev jag ju underskattad som den lilla svensken, vad vet hon liksom. Och då tänkte jag, bra, för då ser jag inte, då kämpade de, just det var en fransyska och en tyska som kämpade jättemycket de här. Och under tiden hann jag bygga allianser med andra som röstade på mig.
Ja, du ser.
Ja, så att ibland får man, men jag tror grunden i att jag då orkar låta mig kanske förminskas ett tag, därför att jag vet då att ja, men det gör att jag kan få nå mitt mål. De tappar fokus på mig. De tror att jag inte är ett hot. Och så vann jag positionen. Anledningen att jag kan hålla så många bollar i luften och inte låta mig bli ledsen eller nedslagen då av förminskningen, det är ju för att jag kan härskarteknikerna och kan motverktygen. Så de ska man plugga in och kunna.
Du har liksom suttit och pluggat in dem?
Ja.
Ja, så att man, det krävs ju att man är väldigt uppmärksam hela tiden.
Oerhört uppmärksam. För de är ju, det är ju det där förlöjligandet, förminskningen. Alltså alla, jag kan dem, de är inte så många. Så att det är lika bra att lära sig.
Men så du sitter och tar inte det mycket energi liksom att sitta och, eller kommer det, sitter det i ryggmärgen?
Idag sitter det i ryggmärgen.
Ja.
Tyvärr, jag önskar att jag slapp säga det, men jag är 47. Svart kvinna från Småland.
Ja, precis.
Alltså, jag har så många,
då är man barn.
Då är, nu skrattar jag åt det, men man skulle ju kunna gråta åt det också. Men det har ju förstås präglat mitt liv.
Ja.
Den jag är och hur jag ser ut och vad människor tänker när jag kommer in i ett rum. Så att ja, idag sitter de i ryggmärgen och idag så använder jag liksom motverktygen för att nå mina mål där jag kan göra mest skillnad för så många människor som möjligt. För hade jag inte gjort det, då hade jag inte varit där jag är. Då hade jag varit en ledsen människa som suttit i en liten stuga mitt i skogen i Småland och inte vågat ta mig ut i världen.
Och när vi pratar om det här, för vi säger oftast att kvinnor liksom måste ta mera plats. Alltså det har ju varit en ursäkt som män ofta har använt. Och också något som vi liksom präntar in också i kvinnor, tycker jag. Att så här, ni måste ta mera plats.
Usch, det är hemskt.
Ja, men vad är riskerna med det? För att det,
ja, alltså, men så här är det ju. Alltså det som är så hemskt, eller det är så mycket som är så sorgligt med just detta. Att då snacka om en av härskar, alltså dubbelbestraffning. Då lägger vi det på kvinnorna, på tjejerna, på flickorna. Att de ska styra upp den situation eller den verklighet som då patriarkatet skapar för dem. Alltså det är ju dubbelbestraffning i dess rätta bemärkelse. Så därför ska vi ju hålla oss från att säga det till kvinnor, oavsett ålder. Du måste ta mer plats. Men jag vill ändå också samtidigt säga att vi behöver ju lära oss de här teknikerna för vad vi är utsatta för att kunna urskilja och förstå att det handlar inte om oss som individer, utan det är strukturellt. Och genom att förstå att det är strukturellt och känna det och se att, men gud, allt det här som jag har blivit, för det vet jag ju när jag läste Under det rosa täcket, som var mitt feministiska uppvaknande för länge sedan på 90-talet, 1990-talet. Det var ju först då jag förstod, men det handlar ju inte bara om mig. Det handlar om alla kvinnor. Så blev det ju också ett verktyg som gjorde att jag... Alltså, genom att skaffa mig kunskap tog jag plats. Och det är tyvärr så att vi behöver skaffa oss den här kunskapen. Lära oss de här verktygen. Förstå att det inte är vi som enskilda individer som blir utsatta. Utan vi blir också utsatta på grund av vårt kön.
Nu kommer ni få lyssna till Elisabeth Kylenstierna ännu en gång. För i hennes avsnitt om att stå upp för sig själv så kom det så många bra tips. För vi får inte glömma att vi behöver träna på att göra just det. Så i den här delen av avsnittet får ni höra om hur vi kan gå tillbaka och hantera situationer som gett oss en dålig magkänsla. Hur vi kan undvika att fastna i ett ältande. Och att vi behöver ha så pass mycket respekt för oss själva att vi tar tag i de situationer som gör oss obekväma.
Vi säger ju ofta mod och det är ju inte alltid helt lätt, tänker jag.
Nej, jag vet.
Och våga säga ifrån.
Aha.
Och sen ofta när det uppstår såna här situationer som vi pratade lite innan vi satte på micken här också om härskartekniker. Att ofta så sker det ju ett rum och sen går man ut med en dålig magkänsla. Man har inte riktigt förstått att det har hänt.
Nej.
Alltså som här pratar vi ofta om lilla gumman-facket som är väldigt, väldigt vanligt.
Ja, äckligt.
Ja, det är äckligt och så äckligt. Sjukt vanligt. Ja. Alltså jag hade en föreläsning igår för 100 kvinnor och 80% upplevde att de har blivit satta i lilla gumman-facket.
Och var det, är det liksom ganska nyligen också då? Eller är det så här under sin livskarriär?
Ja, då
eller?
Var det. Hur har du upplevt att du har blivit satt i det?
Ja. Tänk om alla de 80%en... nästa gång det händer, för det kommer att hända igen, bara bestämmer sig för att säga ifrån.
Ja, för grejen är så det som slog mig när jag startade den här podden, för då hade jag med lilla gummanfacket som en fråga, så här, har du blivit satt i det någon gång? Och alla mina poddgäster, de svarade att det har hänt så många gånger så att jag kommer inte ens ihåg en specifik gång.
Nej, just det.
Så som svar på din fråga, var det nyligen? Ja, troligtvis. Alltså jag tänker att det händer så ofta så att man är så van vid det.
Det var nog både nyligen och förr. Och
ja, troligtvis.
Ja.
Nu var det digitalt så att jag, du vet, det var en sån här frågeformulär. Men jag tänker att hur ska man hantera det i efterhand? Därför att ofta så är det ju i stunden väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på det.
Ja. Alltså... om jag tänker att det är så här, att ju fler gånger man hanterar det i efterhand, desto kortare kommer reaktionstiden bli. Och till slut så har du så mycket sinnesnärvaro i stunden att du säger ifrån där och då, för du hör det. Det har hänt någonting då av det här lilla gumman-karaktären. Då går man tillbaka. Man ringer upp. Man skriver inte. Och det här är ingenting för skrivande. Det här är för samtal. Man söker tag i den här personen. Och så säger man, du, det här igår som hände. Det är någonting som hänger kvar. Du sa, jag skulle vilja säga vad det var du sa till mig. Är det okej? Okay? Har du tid med det nu? Då har vi gett dem lite ställtid att nu vill jag prata om en sak. Sen är det viktigt att man säger ordagrant vad det var personen sa. Man får absolut inte dra på för att det ska ha mera effekt eller något sånt.
Nej.
Man säger ordagrant, ja, du sa så här till mig, bam, 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 bam. Och så berättar man. Och jag märkte att jag gick hem, jag sa inte ifrån då, men jag gick hem med en olustig känsla i magen. Jag kände mig lite så här nedtryckt och förminskad. Så. Och det är mitt ansvar att säga ifrån. Men eftersom jag inte kom på det här förrän jag kom hem så tänkte jag att då skulle jag göra det nu. Jag gissar att du vill höra hur det påverkar andra människor, hur du uttrycker dig. Det gissar jag att du är intresserad utav. Liksom. Och det går ju inte att göra någonting åt nu, men jag ville bara berätta det för dig för att jag ville tänka att nästa gång vi har ett sånt möte eller nästa gång du är i en situation med en person att det säkert kan vara användbart. Så. Och man måste uttrycka de här sakerna med en god vilja. Det handlar inte om hämnd eller trycka till någon, för då kommer de bara vilja försvara sig och då har de faktiskt inte lyssnat. Det som händer är ju att vi visar oss själva en enorm jävla respekt. Någon tryckte till mig och jag visade tillbaka att det där var inte okej. Okay. Och då har jag märkt för min del att ju oftare jag gör det här, desto kortare blir min reaktionssträcka, min reaktionsfas, så att jag kan finna mig där och då i stunden och istället säga, vad menar du nu? Det är en väldigt bra enkel fråga. Mm. Vad menar du nu när du säger så där? Vad menar du då? Jag behöver förstå det. Så det behöver ju handla om att jag vill ta hand om mig.
Har du något exempel på när du själv har gått tillbaka och rättat till saker som har hänt dig?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett jätteexempel som också är väldigt långt tillbaka i tiden. Men som blev aktuellt nu. När jag var tonåring så blev jag utsatt för ett övergrepp av ett helt gäng grabbar. Och jag har inte stött på någon av dem under alla dessa år. Även om någon av dem har bott i samma stad och sådär. Men jag har ju haft den här händelsen liksom väldigt nära mitt hjärta. Och jag har alla dessa år undrat, hur ska jag göra ett avslut på den här händelsen? Liksom, hur ska jag, om jag stöter på någon av dem där, vad ska jag säga då? Och jag har ju lekt med alla möjliga olika tankar av att hämnas, att ringa upp någons fru, att, för jag vill att människor ska veta hur de här grabbarna var. Men jag har inte gjort något av det, för ingenting av det ligger nära mig i hur jag vill vara som människa. Så därför så har jag inte gjort någonting. Och så är det så märkligt att jag för 2 år sedan var på en middag. Och jag kliver in i hallen och ser liksom längre bort i den här lägenheten, så ser jag en av de här grabbarna. Och den som var värst av allihopa. Och jag blir, hela kroppen skakar. Mina händer skakar, hela kroppen skakar. Jag blir som torr i munnen. Jag får liksom så här korta andetag. Och jag tänker, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och min första reaktion blir, jag måste gå härifrån. Jag bara går rakt ut. Men sen har jag den här grizzlybjörnen i mig. Som gör att, nej, jag ska inte fly härifrån. Utan jag ska stanna kvar här. Och så ska jag ta hand om det här nu. Men jag vet inte riktigt hur ännu. Men jag ska ta hand om det. Och till slut så hade jag bestämt mig för vad jag behöver göra. Jag behöver göra det här nu. Jag behöver göra det själv. Så jag gick in i det där rummet där han var. Och jag vinkade till mig honom. Och han kände ju såklart igen mig. Och sen så liksom tog jag med mig honom in i ett rum intill. Och så sa jag. Och han så här, hur har du haft det? Nej, vi ska inte prata om någonting annat nu än det jag ska säga till dig. Och så sa jag till honom att du och ditt gäng som utsatte mig för det här övergreppet som du minns när jag var 14 år gammal, det har satt sådana spår hos mig i hela mitt liv fram till nu. Både fysiska och psykiska är. Det har kostat mig jättemycket det ni gjorde. Och jag har gått och väntat på hur fan det ska bli att se någon av er. Vad ska jag göra? Hur kommer jag reagera? Och nu är du här. Och du var värst. Du var den värsta av er allihopa. Och det ligger inte för mig att hämnas, att tjalla till din fru, att gå ut i media och sätta ut namn och bild. Det är inte min grej att göra så. Jag vill möta dig så här, rakt mellan 4 ögon. Och jag vill att du ska veta hur fruktansvärt jävla ont det har gjort. Men nu är vi här och nu, jag kommer aldrig kunna vara i samma rum som dig igen. Så du eller jag behöver lämna den här middagen. Du och jag behöver gå härifrån. Och han var ju väldigt skakad. Han började nästan gråta. Han var liksom oerhört omtumlad. Och ville ställa massa frågor och ville säga massa saker. Och jag sa, jag vill inte höra någonting. Jag vill bara veta vem av dig och mig som ska gå härifrån nu.
Och, så starkt.
Och då så gick han då gick han iväg några minuter till sin fru som också var med och sa väl antagligen till henne att han behövde gå. Jag vet inte vad han sa, men han kom till mig och sa att jag går härifrån, och så ville han börja säga saker. Jag sa, bra, gå bara då. Liksom, bara gå. Och sen gick jag tillbaka, sen gick jag in på det här kalaset och var med på den här middagen. Och åkte hem efteråt. Och alltså, jag var så sjukt stolt över mig själv. Mm. Jag var då den så här, som 49 år och tog hand om min 14-åring. Mm. Alltså den 14-åringen som jag var då så långt i förväg. Henne tog jag hand om. Finally, äntligen så fick hon liksom göra ett avslut. Och hon fick någon som så här, tog henne i handen och gick före till den här mannen. Och bara liksom gav henne den här styrkan som hon inte hade haft då när hon var 14. Och för mig är det så här, apropå att vi, det vi gör idag, det ger vi vidare till både andra levande människor men också de generationer som ska komma efter oss. Oh, alltså jag, den generationen jag är i och hur var för mig när jag var 14, jag vågade aldrig berätta det. Jag berättade det för en enda kompis.
Mm.
Men för mig handlar det om att spela om den scenen och ge den ett annat slut, fast i nutid. Jag har sån otroligt stark tillit till mig själv idag.
Mm.
Att jag kan vara den starka, tydliga, förnuftiga, kloka, modiga, men också sårbara person som jag behöver ha med mig. Jag kan vara den själv. Man behöver inga substanser för hur hög man blir av att stå upp för sig själv. Så det är det jag menar, det här att gå tillbaka nästa dag. Det går att gå tillbaka 35 år efteråt också och tala om vad det beteendet, den händelsen, den katastrofen har, hur den har satt spår, och också styra upp och sätta gränser, fast de kom väldigt mycket senare. Och jag vet ju att det finns många, många, många av de som lyssnar som också har varit utsatt för saker. Det går att gå tillbaka och berätta för människor. Så här blev det för mig. Det blev riktigt jävla illa. Men nu är det bra. För nu har jag tagit hand om mig.
Det här är en jättestark situation. Alltså som du har varit med om, en stark upplevelse. Jag tänker att det här modet kan ju appliceras på det lilla också, som du säger. Alltså bara det här att stå upp för sig själv och våga göra det.
Oh.
För det där, det har också gjort någon gång med någon chef som jag gick tillbaka. Nu har jag hört att du har sagt det här. Och då känner man sig ju bara så här superstark.
Superstark.
Och, ja.
Man har den där enorma styrkan. Mm. Alla har det i sig. Det finns där. Och ju fler gånger vi plockar fram det, desto mer tydligt blir det.
Ja, och jag tänker att den här rädslan för att vad som ska hända om man säger ifrån, att den blir mindre och mindre ju mer man får känna känslan av hur det är att stå upp för sig själv, tänker jag.
Ja, och egentligen så ska ju rädslan snarare vara, vad händer med mig om jag inte säger ifrån?
Mm.
Varför ska jag tänka på vad som händer med dig om jag säger ifrån till dig? Och så länge man säger ifrån på ett schysst sätt så tror jag inte att det behöver bli så mycket reaktioner.
Nej, det behöver inte vara så himla farligt.
Nej, det kan bli ett bra samtal. Jag hjälper ju dig att få syn på något. Jag hjälper ju dig att få syn på att du kliver över gränser.
Mm.
Då har jag ju ändå varit mån om mänskligheten, liksom.
Mm. Och för vad är riskerna med om man liksom inte vågar stå upp för sig själv? Alltså i längden, tänker jag. De är ju jättestora.
Det är jättestora. Då dör man ju på insidan.
Ja.
Och det är det aldrig värt.
Jag vet ju att det är ganska lätt att ta på sig en offerkofta.
Mm.
Att man tycker synd om sig själv. Mm. Vilket inte är konstigt. Men det är också, man måste ju också ta sig ur den, tänker jag. Som vi kvinnor som möter så sjukt mycket utmaningar längs våra karriärer. Det är ju fakta att det är så. Men det är ju lätt att fastna i ett ältande, så här, tänker jag.
Jo, men alltså det är ju så här. Det är klart att vi måste få tycka synd om oss också. För vi är ju ändå med om saker i livet som är väldigt smärtsamma. Men sen övergår ju ibland det där, tycka synd om sig själv, till att jag blir ett offer.
Mm.
Och ett offer, och då pratar vi inte om ett offer som har blivit utsatt för någonting. För det är klart att där finns det ju en rent språklig term som heter offer.
Ja.
Men om jag sätter på mig den där offerkoftan och blir ett offer, då har jag ju också gett upp min kraft. Jag har slutat försöka sätta gränser eller säga ifrån. Jag har blivit liksom som en medberoende i situationen. Då kommer man också in på det här med kränkande beteenden och att uppleva sig som kränkt. Jag tänker att det oftast handlar om att vi inte heller har satt gränser. Mm. Och någon har fortsatt. Och har fortfarande inte satt gränser. Men om jag även där går in i att jag har offerkoftan på mig och jag är kränkt. Det blir liksom min identitet. Då har jag slutat fortsätta strida för någonting, hävda min rätt, uttrycka mig, ta den plats som jag, alla människor har rätt att ta. Och det är det jag liksom värjer mig emot, och det är där jag vill att människor ska komma i kontakt med sin kraft. Det går att göra någonting åt det mesta.
Kan du ge ett exempel på något här kränkande beteende som du har sett när du varit ute så här med, om vi då ska prata kanske specifikt om kvinnor och i karriären?
Ja, men det är ju som till exempel det vi pratade om för en liten stund sedan, det här med att kvinnor pratar ganska fort och kanske tar en liten stund på slutet av ett möte, och att män kanske brer ut sig och håller på. Och ett sätt att göra det är ju att säga att jag tänkte att jag skulle börja idag. Och jag kommer att hålla på en stund också. Och jag har väldigt intressanta saker att säga, så jag tänker att ni behöver nog lyssna nu. Så att jag liksom tar mig den platsen. Jag märker till exempel i en grupp som jag var i, då skulle de få lösa en uppgift och jag skulle observera hur de löste uppgiften. Och de hade liksom fått lite olika ramar med, det här är beslutet ni ska fatta och ni har så här mycket tid på er, och ni får själva välja vilka roller som behövs i gruppen för att kunna fatta beslut, bla bla bla. Ja, varsågod. Och så sitter jag intill och tittar på. Och det är ju, alltså det tar inte mer än 20 sekunder så har ena gubben sagt till tjejen att du kan väl ta anteckningar.
Mm-hmm.
Och hon bara fnissade lite och sa, ja, vad då är det för att jag är tjej eller? Ja, men ni tjejer skriver ju mycket snyggare. Och då fick jag ju sitta på händerna och bita ihop käkarna för att inte säga, för fan, trilla inte ner i den där enkla fällan.
Mm.
För hon gjorde det. Hon tog och antecknade. De här sakerna pågår hela tiden. Vi måste verkligen bli bra på att upptäcka dem. Eller som när man går ut på gatan. Jag har gjort en liten statistik på hur många gånger en man värjer. Du vet, om man kommer gående och så är det en smal trottoar, så någon av oss måste gå lite åt sidan. Det är verkligen 9 av 10 gånger så är det jag som kliver ut i sig. Men jag har slutat med det nu.
Mm.
Jag går precis där jag går. Och så får de istället byta plats.
Men vad tycker du att hon skulle ha sagt, den här kvinnan, då, när hon...
Nej, jag tar helst inte anteckningar.
Ja, det är så pass
enkelt. Och då kanske han hade sagt, ja men tjejer skriver så snyggt. Nej, jag gör inte det. Jag skriver jättefult. Eller jag har ingen lust. Du kan väl skriva istället. Tänk om inte jag hade varit här då.
Men du pratar om det här, att man måste hitta kraften i sig själv. Hur gör man det då? För det låter ju så, nej vi ska inte bli offer för du har förlorat kraften i mig själv.
Mm.
Men liksom, vad är kraften i mig själv? Alltså du vet, nu blir det ju...
Ja, nu blir det stort.
Nu blir det djupt och stort här. Och,
djupt och stort.
Ska vi meditera lite här innan vi kör igång?
Nej, men jag tänker att vi är tillbaka på det där med mod.
Ja.
Mm. För det finns ju hela tiden. Det är som att det finns ju en vrålande grislig björn i varenda liten stackars människa. Men har vi inte varit i kontakt så mycket med det, så är det inte säkert att vi liksom vet hur den låter. Hur låter jag när jag säger ifrån? Det kanske jag kanske inte har prövat det.
Nej.
Och dels så kan man faktiskt flagga för det. Jag kommer ihåg att när jag började träna på att säga nej, att jag sa det då. Jag kommer att ha en tid nu när jag tränar på att säga nej.
Mm.
Så är ni lite beredda på det.
Mm.
Det handlar inte om att jag inte vill gå på era trevliga grejer, utan det handlar om att jag behöver träna på det här. Ja, det vet jag allt om hur man säger.
Mm.
Men nej har jag inte tränat så mycket på. Och man kan göra samma sak i det här.
Mm.
Man kan gå in på ett möte och säga att jag tänkte idag att jag kommer att vara lite mer öppen än vad jag har varit förut. Jag tänkte att jag ska säga ifrån om jag märker att det är något som inte stämmer för mig riktigt och sådär. Så det kan vara bra att flagga för saker som man vill börja träna på. Att förbereda sig Vad vill du använda din kraft till? Vilken relation är det som du behöver, där du skulle behöva säga ifrån? Eller hur ser liksom uppgifterna ut som du gör på ditt jobb? Är det saker som landar på dig för att du råkar vara tjej? Ja, men sluta med det då. Och ingenting av det här handlar ju om att bli någon oartig drummel. Det är ju inte det. Det är bara att belysa och få syn på saker. Och så ska vi se vad som händer om vi gör det annorlunda. Sen tror jag ju att i min arbetsmiljö, eftersom jag har jobbat så mycket med poliser och försvaret och väldigt mycket inom kriminalvården och med i USA där jag både utbildar chefer på amerikanska fängelser men också träffar väldigt många interner som sitter. Mm. Det blir en tydlig dialog. Det blir liksom väldigt öppet och transparent och ärligt. När jag också kommer in i ledningsgrupper eller andra grupper med bara män så vet jag att jag har 30 sekunder på mig att sätta ett avtryck här. För det är jag som håller den här workshopen nu.
Hur gör du det?
Ja, jag säger det på en gång. Hej, nu ska vi jobba med den här gruppen idag. Och idag är det jag som bestämmer.
Du säger det så rätt. Vad får du för reaktioner då? Det är jättebra.
Faktiskt så... Ja, någon gång är det någon som ska bubbla lite mera. Mm. Men, eller, jo, för jag säger ju också att jag kommer idag ha rätt att avbryta er när som helst. Och jag bryr mig heller inte om vilka titlar ni har här inne. Eller vem som har tjänat mest pengar. Eller vem som har liksom... Jag ser ju ibland att de har väldigt mycket streck på uniformerna, det är fina guldränder och så. Mm. Men det är inte det som är viktigt här inne. Det handlar bara om hur man beter sig här.
Men det som vi pratade om innan, alltså att komma in i ett rum som du kommer in och säger så här, nu bestämmer jag idag. Mm. Eller det här att nu ska jag gå in och öva idag på att våga sig ifrån, bara så att ni vet det. Det är ju väldigt avväpnande och bra.
Ja.
Men det är kanske inte alla som vågar det, då kommer vi tillbaka till mod.
Ja.
Men vad skulle du säga till de som lyssnar, så här, var börjar man någonstans? Förstår du vad jag menar? Om man känner så här, jag går ofta hem med en dålig magkänsla.
Ja.
Jag blir ofta satt i lilla gummanfacket.
Ja.
Det här händer mig och jag känner att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det.
Ja.
Var börjar man någonstans?
Ja, men jag tycker man kan börja med en situation.
Mm.
Vilken situation som kanske är återkommande skulle jag vilja förändra? Ungefär som att det här är en film men jag kan ändra på en av scenerna.
Mm.
Så att slutet blir annorlunda. Och vad är det i den där scenen då? Som jag vill ändra på. Ja, men jag vill ändra på att han alltid säger sådär. Eller att det där alltid händer. Okej, okay, så när jag åker dit nästa gång. Då måste jag liksom vara förberedd. Och då menar jag inte att man ska peppa upp sig. Och du vet, brösta upp sig som en så här. Nu är det krig. Tvärtom. Så cool, lugn. Så liksom. För att annars så skrämmer vi människor.
Mm.
Så om jag tänker att jag vill göra annorlunda nästa gång. Så behöver jag liksom ha med mig det. För då tänker jag att man är mer närvarande.
Mm.
Man blir inte så påverkad av andra människors beteenden. Utan kanske har bestämt mig för, nej, idag så ska det bli på det här sättet. Så det brukar vara bra att ta en situation eller ta en relation. Och då är vi ju på det här med att reflektera. Och man behöver inte åka på retreat och sitta i 3 veckor med benen i kors för att komma fram till de här sakerna. Jag tror att alla vet.
Mm. Vad är det man är rädd för?
Jag tror man är jätterädd för att såra människor. Man är rädd för att göra människor arga, besvikna, ledsna, allt vad det nu är. Dessutom kan man ju inte plantera känslor i andra människor. Om du blir ledsen så är det din reaktion. Den äger du. Jag behöver bara ta ansvar för mig. Sen ska man ju göra det på ett schysst sätt såklart. Man behöver vara liksom, vara hygglig och ha återigen den här goda intentionen.
Mm.
Men jag tänker att man kan fundera på vilka relationer man har där man tycker att det tar energi. Det finns ju inte ens energitjuvar. För att ta någon din energi, då har den också varit tillgänglig att sno.
Mm.
Så jag tänker att man behöver vara mer noga med vart låter jag min energi gå. Det var någon som ringde mig häromdagen och berättade om någon situation. Och var inte det konstigt? Var inte det konstigt? Jo, det var konstigt. Det håller jag med om. Så rinner nästa dag också. Oh, gud, jag kan inte sluta tänka på det här. Hur menade hon? Varför sa hon så? Bla, bla, bla. Ja, men vad tycker du jag ska göra? Vad ska jag göra? Och då sa jag så här. Som jag ser det så har du 2 alternativ. Antingen så ringer du upp den här personen och pratar med den. Istället för att ligga sömnlös på nätterna nu.
Mm.
Eller så skiter du i det. Sluta tänk på det.
Mm.
Ja, men jag kan inte förstå. Nej, men förstår du inte då?
Nej.
Det är väl ologiskt då i så fall. Människor beter sig inte hela tiden logiskt.
Nej.
Och då menar jag med att Att det går inte att tjuva någons energi om man inte liksom går med på det. Och sen finns det ju en sak som jag också tänker i det här lilla gummanfacket. Om man ser sig själv, det, mentala förebilder är ju fantastiskt. Jag tror inte så mycket på att bara hålla på med massa affirmationer. Åh, jag är underbar. Och sen tycker jag plötsligt att jag är underbar. Jag är mera för att gå till, hur kommer det sig att jag inte kan tycka att jag är underbar? Var kommer det ifrån? Vem har lärt mig från början att jag är värdelös? Alltså jag tror mer på att gå lite mera på djupet. Men mentala förebilder, någon som jag kan tänka på som snabbt kan påminna mig om det jag behöver när jag ska kliva in i någonting.
Mm.
Jag har haft mentala förebilder till exempel när jag vet att jag ska göra ett utmanande uppdrag, men jag måste också vara inkännande. Jag får inte bara utmana folk och trycka upp dem mot väggen för att kolla om de är livrädda. Mm. Utan jag måste också vara inkännande och lyhörd och mild och snäll.
Mm.
För det är jag också. Men då har jag en kollega till mig som är väldigt mild och snäll. Mm. Väldigt varm, lugn, fin. Inte utmanar, bara så här lugn och fin. Och då brukar jag tänka på honom en liten stund innan jag ska gå in där. För då vet jag så här, yes, nu fick jag tag i det hos mig. Mm. Liksom. Så mentala förebilder, superbra. Nästa gång ni ska gå in i något så här lilla gummanrum. Ja, men var inte en liten gumma då.
Var Elisabeth Kylenstierna.
Ja. Ja, eller var liksom, var Grizzlybjörns Fanny.
Ja, men precis,
då.
Det kan man också, ja.
Ja. Så
man ser framför
eller,
sig.
Eller vad de nu heter, de som lyssnar. Kliv in med det. Tala om vad det är som gäller.
Mm.
Och då har jag ju också märkt det här med hur mycket kraft man tappar när man går in i offerrollen. Man får ju byta ut offerkoftan mot någon slags supermantel istället.
Jo. Men vad kan det vara för offerkofta man har tagit på sig då? Så vad kan det vara?
Att man tycker synd om sig själv.
Mm.
Att man tycker att man är utsatt för någon annans beteenden. Men om de inte kan utsätta dig, hur skulle det vara då? Mm. Om det inte gick. Ja, men det kommer aldrig gå att ändra på det. Nej, men om det gick att ändra, vad skulle du göra då? Alltså, det är ungefär som att offerkoftan, den är ju väldigt nopprig och stickig och äcklig, men den är också väldigt kletig.
Mm.
Om det inte satt fast det här kletet, om det gick att kliva fram, vad är det för första steg du skulle ta? Ja, men då kanske alla skulle bli jättesura. Ja, och om de inte blev det då? Ja, men då kan man ju tänka så här. Om jag blir utsatt för någons oacceptabla beteende.
Mm.
Och så säger jag ifrån. Och då visar det sig att jag blir någon slags illa behandlad av det skälet. Då kanske inte det är platsen jag ska jobba på. Då har vi ju ett större problem än vem som sa något till mig.
Mm. Ja, vi får ju inte glömma att vi ibland faktiskt också kan göra valet att lämna situationer som vi inte trivs i. Och det här var slutet på veckans temaavsnitt. Jag hoppas att du, när du nu stänger av, känner dig inspirerad att hantera situationer som lämnat dig med en dålig magkänsla. Eller att du känner dig peppad på att börja träna på att stå upp för dig själv. Jag önskar dig en grym vecka. Så hörs vi på onsdag igen.